Är du för snabb på bollen? Skriv den där planen. Är du perfektionist och liksom aldrig kommer ur startblocken? Så läs mina böcker eller mina kommentarer om Just One More och liksom bara starta. Bara ta första steget. Gör det.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av 25 minuter. Och idag så ska vi prata om hur man inriktar sin karriär i enlighet med sina styrkor och intressen. Givet en karriär på kanske 40 år eller till och med 60 år nu för tiden, när man kan jobba via datorn och som kunskapsarbetare istället för att jobba hårt på en åker till exempel, då är det extra viktigt att hitta det man tycker är roligt och det som man är extra bra på. Helst någonting som man har en naturlig fördel inom, för att man helt enkelt är bättre än andra på det.
Jag har ju redan varit igång i 32-33 år och i finansbranschen hela tiden, om man då bortser från min lilla paus på 5-6 år, men då höll jag ju ändå på med investeringar och analys. Så jag hade i alla fall turen, tror jag, att snubbla in på någonting som fungerar.
Ja, ett beprövat område minst sagt. Men det är viktigt att veta vad man ogillar och vad man är dålig på, så man kan undvika det också, utöver att hitta det som man är bra på. Som sagt, särskilt som kunskapsarbetare, då man kan arbeta långt efter officiell pensionsålder.
Jag hade nog definitivt haft nytta av att tänka igenom det här lite noggrannare innan, men som sagt, jag hade tur att komma i någonstans där lite numeriska färdigheter var efterfrågat, där vi kallar det för en ordentlig arbetsetik, att vara noggrann, jobba länge, se till att inte släppa några siffror utan att faktiskt kolla upp vad de är för någonting. Så det är ett antal olika färdigheter och egenskaper som råkade gifta sig väldigt väl med finansbranschen. Men det här visste jag inte innan.
Sen innan vi går in på det stora avsnittet, vilket är en massa frågor man kan ställa sig själv för att lära känna sig själv bättre, så kan vi ta ett boktips. Och det är från författaren och tänkaren Peter Drucker, som har skrivit boken Managing Oneself. Och det här är en kort praktisk bok på 55 sidor om att hitta sina styrkor och helt enkelt planera sin karriär. Och för den som inte vet, så var det Peter Drucker som mer eller mindre skapade området management, som man pratar om på företag och så vidare. Och några av grejerna som Drucker säger i den här boken, det är att de flesta vet inte riktigt vad de är bra på inom sin karriär förrän de är cirka 30 år ungefär eller äldre. Det är först då som man börjar känna sig själv bra. Och det är lättare att veta vad man är dålig på än vad man är bra på, eftersom att det är ganska snabbt att märka det som man helt enkelt inte tycker är kul eller är bra på, medan det krävs mer erfarenhet och experimenterande att hitta saker som, särskilt inom nya områden som man kanske har en oväntad talang inom eller tycker det är väldigt roligt.
Det är nästan lite märkligt hur man alltid kommer tillbaka till det här med know thyself, känn dig själv. När jag har funderat över personlig utveckling, när jag har skrivit på mina långa texter och funderat, så det är liksom det som verkligen i slutändan alltid trillar ut, det är att först och främst så mät dig själv, upplev dig själv, tänk på hur mår jag nu, det jag gör jag det för någon annans skull eller gör jag det verkligen för mig? Redan de gamla grekerna var ju inblandade här. Thales, tror jag man brukar säga, åskrivs det här know thyself. Mm. Det är många greker som har åskrivit själva uttalandet. men det är så, alla tänkare som har kommit någon vart så landar de där. Men Peter Drucker har lyft fram det på ett väldigt tydligt sätt inom just när det gäller affärsliv och management.
Ja, precis. Och liksom hitta något område där ens egna färdigheter eller intressen kan komma till fördel. Och försöka reflektera över det tidigt i livet så att man inte hamnar fel. Tre till grejer. Han säger ganska mycket grejer i den här boken. Men tre till ganska praktiska grejer. Det är att tänka över om man är mer av en specialist. Någon som är väldigt bra på en sak. Om man är mer av en manager som är duktig på kanske managera andra personer i en grupp eller liknande. Eller hålla koll liksom. Eller om man är mer av en rådgivare. En så här high level strategist så att säga. Det är tre stycken olika talanger som det är ganska sällan att en person har mer än en av dem liksom. Och sen en annan sak han tipsar om, det man ska tänka över om man föredrar att arbeta inom små snabbfotade organisationer eller stora organisationer. Och sen som sista viktigaste tips, det är att försöka hitta såna här saker som man gillar och är bra på. Alltså sin fundamentala disposition kan också vara personlighetsaspekter som vi kommer in på lite senare. Så försök inte förändra din fundamentala mentala disposition, utan försök bygga på den. Och när man väl så att säga känner sig själv och vet lite vad man är bra på och saker som kommer naturligt till en, då kan man helt enkelt lättare veta och vara bättre på att strukturera projekt och så vidare. Till exempel om man blir erbjuden ett projekt, eller om någon säger att nu ska vi göra det här stora arbetet, då kan man säga, men jag skulle inte passa den här rollen, utan jag passar bättre i den här rollen, tror jag. Så därför kanske vi ska göra det så här istället.
En viktig aspekt av allt det här är att saker och ting ändrar sig med tiden också. Kanske inte ens egen fundamentala liksom, personlighetsdisposition, men däremot ens möjlighet att faktiskt få ge uttryck för den i ett arbetsliv. Om vi tar det här med specialist, rådgivare eller ledare till exempel. Man är nästan tvungen att börja som specialist, även om man har ledarläggning. Men däremot så om man är lagd åt analytiskt håll, åt detaljfokus, men inte har ledaregenskaper, ja, men då ska man nog vara kvar som specialist hela livet, och då blir man en hyperspecialist, och det kan vara fantastiskt värdefullt. Men om man faktiskt har ledaregenskaper, alltså mer av en generalist eller rådgivare, då betalar det sig extra bra om man också inser det och vet att man egentligen ska ta sig så fort som möjligt från specialistfacket. Alltså när man är tillräckligt bra specialist, då ska man använda det som trampolin för att ta sig in till att bli rådgivare eller ledare. För man tjänar bättre där.
Ja, och den andra sidan är ju att ju äldre du blir, desto bättre kommer de andra bli jämfört med dig om inte du har talangen. Så du kommer ju inte kunna... Ja.
Nej, precis. Om man inte är lagd på bästa sätt som specialist och så försöker man bita sig kvar där, då kommer de andra springa om en.
Precis. Så det rekommenderar den boken, Peter Drucker, Managing Yourself. Den är jättebra. Och nu så går vi vidare till först och främst tips. Och det är att testa så mycket olika saker som möjligt, så att du vet vad du är bra på, vad du gillar och vice versa. För man vet inte förrän man faktiskt har testat och vet.
Ja, har du någonting, vill du dela med dig någonting av dina tre färdigheter?
Ja, men jag skulle kunna säga för min del, jag skulle säga att jag är nog ganska bra på marknadsföring, allmänt analysarbete och lära mig saker, liksom, som man säger på engelska, syntes, liksom, och lära mig massa olika områden och sätta ihop det till någonting nytt och försöka göra någonting med det. Det är nog tre talanger som jag har bättre än de flesta andra, liksom.
Ja, jag kan nog inte dra mina sådär rakt ur luften. Det är svårt att liksom verkligen sätta ordet på och precisera vad det är för någonting. Men jag tror att åtminstone nu för tiden så är min största styrka det att sätta saker och ting i ett stort sammanhang. Jag har analyserat ganska många olika bolag och branscher och varit i olika roller som förvaltare och analytiker och mäklare till och med. Och det här har gett mig... tillsammans med inte minst att göra både stora vinster och stora förluster och ha perioder då det egentligen inte händer någonting, att det blir lättare för mig att sätta till exempel våren 2022 i ett relevant sammanhang, så att jag har överblick, och jag verkar också kunna hantera att ha överblicken, så någon typ av holistisk analys tror jag är min främsta egenskap.
Om vi sen går vidare här till de här olika frågorna som kan vara värda att ställa sig själv. Kanske en gång per år eller någonting, lite som Drucker tipsar om den här boken, för att liksom göra en slags självanalys lite då och då, så att man tänker över sitt liv och försöker course-correcta, som man säger på engelska. Försöka styra sig in på det som kanske passar och så vidare, istället för att fastna, utan bara för att man liksom fastnar i ren homeostas, så att säga. Man kan se det här som en slags personlighetsaspekt, många av de här frågorna. Så det går liksom att vara bra på flera saker, men bara för enkla så tänker vi liksom ja eller nej, att man är bra på en sak eller dålig på en annan, för att det blir lite lättare att tänka så, lättare att tipsa så också.
Jag är inte riktigt säker på om jag hängde med på mer konkret vilken typ av frågor.
Ja, men det är ju personlighetsfrågor, liksom, så att säga på engelska, know thyself. Och den första saken, det var ju vad du sa där. Vad är det som du är bra på eller har ovanligt hög talang inom? Och då frågade du om du har tre stycken. ett tips är att det är ganska ovanligt för en person att ha mer än 3 stycken stora talanger eller områden där de liksom är relativt bättre än andra på. Det går ju att vara multibegåvad på mer än 3 saker, men de flesta har bara 1-3 saker som de är riktigt bra på liksom.
Mm. Och nu går vi vidare till frågor som till exempel favoriserad inlärningsmetod, favoriserad kommunikationsmetod och kanske favoriserad variant av angreppssätt, kognitivt angreppssätt, alltså hur man tänker om problem.
Ja, verkligen. Så först och främst är frågan, hur lär du dig bäst? Till exempel för att vidareutbilda dig och ta till dig ny information. Och då är det generella tipset att de flesta lär sig bäst genom antingen att lyssna och läsa eller rent visuellt med bilder och så vidare. Och ja, tipset är att du ska försöka hitta eller lära dig det sättet som du tar till dig bäst information och försöka använda det så mycket som möjligt istället för att göra en massa olika saker om du inte riktigt vet hur du lär dig bäst. Och för mig som exempel är att jag läser jättemycket och försöker ta till mig nästan all min information genom att läsa.
Det är samma sak här, jag läser, men jag vet inte om det beror på att jag helt enkelt i min ensamhet lärde mig läsa tidigt. Alltså, vad är hönan och ägget här? Så att jag har jag blivit en läsare och nu oåterkalleligen är en läsare? Eller var det bara en slump? Var det liksom en tur eller otur?
Men du kanske är well-rounded där liksom. Kanske inte har någon extrem.
Men jo, jag märker verkligen till exempel, det är fortfarande så att en så enkel sak som att boka ett restaurangbesök eller prata med en kompis och så är det någon liten plan man ska prata om. Pratar vi i telefon, då måste jag efteråt i princip säga du måste skicka det här på sms också.
Ja, men det är lite samma för mig. Mm. Ja, men då kan man väl konstatera det liksom. Å andra sidan så är det ju väldigt många personer som gillar att ringa väldigt mycket och spontant och sådär. Och det är ju antagligen personer som liksom lär sig eller tar till sig information bäst genom att lyssna.
Mm. Men däremot om man går vidare till liksom favoritkommunikationsmetod, då är det att rita för mig. Rita eller bygga eller på olika sätt visualisera med liksom en faktisk konkret figur och modell. Medan däremot, alltså nummer 2 är fortfarande också att skriva. Jag tycker man kan visa på en väldigt liksom, tydlig logik och liksom, sekventiella steg för hur man gör någonting. Men jag vet att det är lite svårare att få budskapet att gå fram då.
Mm. Ja, för min del då är det att skriva främst. Och det var, jag minns när vi började göra podcast för länge sedan. Det var jättesvårt då, för det kändes så onaturligt.
Ja, för att så sitter man framför en mikrofon bara och man vet liksom inte riktigt vem man pratar med. Det finns ingen feedback. Mm. Och det tycker jag faktiskt, men jag tror att det är en stor skillnad för mig mellan telefon och trots allt en podcast. Om man åtminstone är 2 som sitter med podcasten, så det räcker med att vi kan titta varandra lite grann i ögonen medan vi pratar. Då känns det ändå som att jag får någon slags feedback på det jag säger. Det är lite grann som att jag ändå sitter med en person. Så att jag kan kommunicera hyggligt muntligen om man är på samma plats. Men om jag skulle försöka läsa in, alltså att tala in någon slags instruktion för någonting, det skulle kännas oerhört obekvämt.
Ja, men det där är också så här, om man tar och jämför med typ spela in en film eller någonting. En kamera, man kollar in en kamera, det är mycket lättare än om man ska göra exakt samma sak, men bara podcast. För sig själv då, så.
Mm. Okej, sen har vi en punkt här om huruvida man är en utförare eller en abstrakt tänkare. Hur tänker du om den här?
Jag tänker att, som jag sa innan, att de flesta är en av dem generellt sett. Så att det är ganska ovanligt med folk som är väldigt duktig på både vara liksom väldigt bra på att utföra saker och väldigt action-oriented så att säga. Och liksom hela tiden göra saker jämfört med att tänka ut stora idéer eller liksom tänka ganska abstrakta saker. Som liksom, för att bara dra 2 typiska såna här stereotypiska exempel. En person som är en ganska flummig författare kanske, som sitter och tänker ut så här konstiga stories som typ Stephen King eller sci-fi författare. Det är liksom, det är inte vanliga människor som gör det, utan de sitter och tänker i sin egen typ drömvärld. Och det är väldigt abstrakt, väldigt, väldigt speciell begåvning. Och sen å andra sidan skulle det kunna vara någonting som så här, folk som är abstrakta matematiker eller fysiker eller programmerare eller någonting. Det är också en ganska ovanlig talang. Och de personerna, visst, de kan vara utförare på så sätt att de kanske kan skriva sina saker som de kommer på. Men de är antagligen inte utförare på så sätt att de liksom ur ett karriär eller liksom affärsföretagssynpunkt, att de liksom sitter och gör en massa grejer i företaget och är väldigt så här liksom executors liksom. Vet du vad jag menar?
Ja, och det här med att vara en doer, en utförare är ju extremt viktigt om man till exempel startar företag. Alla entreprenörer, de måste vara redo att vara doers. Och samtidigt så krävs det ju någon typ av abstrakt idé också för att faktiskt kunna hitta någon slags nisch eller lucka att fylla med en ny produkt.
Mm.
Men just kanske för att det är så svårt att vara båda, att det är så få som är, som du säger då, Steve Jobs, så är det främst doers som faktiskt är entreprenörer. Vem som helst kan ju faktiskt starta en restaurang. Det finns plats för en restaurang till, bara du liksom är beredd att göra det. Du behöver inte ha någon som helst ny kreativ idé för att starta en restaurang. Du behöver bara verkligen liksom göra fotarbetet.
Ja.
In med mjölet och liksom starta ugnen och liksom se till att liksom laga maten och servera den, så kommer du faktiskt göra en hygglig vinst. Det kommer bli ett lagom för ett uppehälle. Men det kommer inte bli någonting stort ifall du inte också har en riktigt kreativ idé om vad din nisch är. Mm. Men då behövs det en medgrundare.
Ja, eller bara inom ett företag i ett team liksom. Det är att man ska komplementera varandra. Det är viktigt. Och det får inte vara för många av, liksom, måste vara någon form av balans liksom, särskilt om det är en större grupp. Men ett annat exempel, bara det som du sa med restauranger där, då tycker jag nästan ett ännu bättre exempel, det är med så här, säljare. Det är mycket att bara ringa och följa upp och köra liksom. Det är inte nödvändigtvis supersvårt om man inte tycker det är väldigt obekvämt.
Mm.
Men det är väl liksom frågan om att göra det bara.
Ja. Av de här två, och jag tror faktiskt att jag tyvärr är ganska dålig på båda, så är jag mer av en kreativ tänkare, liksom lite mer så lagd åt det abstrakta hållet och kan ha fantasi. Jag skulle nog kunna skriva liksom en hyggligt märklig science fiction-bok till exempel, som kanske ändå skulle attrahera en del bara för att själva idéerna i sig var märkliga. Men sen är frågan hur pass bra den skulle vara rent liksom, litterärt.
Mm.
Och nästa steg då, om jag sen ska försöka marknadsföra och sälja den här boken och verkligen liksom få ut den, det krävs att man är en doer, en utförare. Det är jag ändå trots allt sämst på, som att just utföra saker. Men i enlighet med det här med ingen kedja är starkare än sin svagaste länk, så är det faktiskt så att jag jobbar alltid på min doer-sida, för jag vet att jag inte har en läggning att utföra saker, och därför så tenderar jag faktiskt till att ta tag i saker så fort jag kan. Så lite grann över tid, som jag ändå haft ganska många år på mig, så glider jag över till att bli lite mer av en utförare. Det är åtminstone så att jag gör sakerna på en gång, även om jag kanske inte har liksom precis den rätta uthålligheten och liksom energin.
Ja, din princip om one more.
Ja, precis. Det är liksom, jag i alla fall startar och gör någonting lite, så är jag igång.
Mm. Men sen ett annat sätt att uttrycka samma koncept här, det är alltså utförare eller abstrakt tänkare. Det är att tänka om, är du bättre på liksom rå kreativitet, att försöka komma på någonting relativt originellt eller nytt så här, från scratch så att säga. Eller är du bättre på att ta en existerande idé och bara förbättra den lite grann eller göra den lite annorlunda? Och då är nästan alla bättre på att modifiera en existerande idé. Mm. Det räcker ofta med det också liksom, men fortfarande. Och jag tycker ett jättebra exempel där, det är han James Patterson, om du vet om det.
Nej,
den här författaren som har skrivit massa olika populära typ detektivböcker och annat.
Mm-hmm, okej.
Okay. Ja, väldigt intressant kille, men han blev en väldigt världens bäst betalda författare väldigt sent i livet och började skriva väldigt sent också, efter han var typ 45 eller något sånt där. Det är väldigt konstigt, men det beror på att han hade som bakgrund i marknadsföring på ett stort företag och var första personen som verkligen lyckades, vad ska man säga, skala upp författarprocessen på ett sätt som så det är ju inte riktigt han som skriver böckerna, utan han har en massa ghostwriters som gör.
Mm-hmm.
Men han kommer på alla idéerna, sen skriver de böckerna åt honom.
Mm.
Det är väldigt intressant om man orkar läsa om det. Och han är ju en person som jag skulle säga att han är nog mer av en utförare egentligen. Men sen senare i livet så liksom blev han mycket bättre på det här med abstrakt tänkande och liknande. Och med sin bakgrund i marknadsföring så var han väldigt duktig på att hitta vad publiker ville köpa, liksom, masspubliker. Så här, vilka stories som säljer. Sen bara gjorde han massvis med det, massa olika stories som man kom på och säljer hur bra som helst.
Spontant så, förutom att jag tycker att det där är riktigt häftigt och det påminner
lite grann. Jag rekommenderar alla att läsa, man. Det är hur intressant som helst.
Påminner lite grann också om de här fake musikgrupperna som Milli Vanilli, där det är inte de på scen som sjunger, utan det är någon annan som sjunger. E-Type till exempel.
Ja, okay.
Det är så fantastiskt bra idé och publiken blir nöjd och liksom, det är inte så självklart att den bra låtskrivaren är den som kan sjunga också.
Nej,
eller är tillräckligt snygg för att stå på scen.
Ja, det är
så, som
riktigt.
E-Types danserska. Men jag tänkte också att det spontant, det låter liksom som att man är inte körd på endera punkten här, utan man ska nog vara öppen för att kunna hoppa lite fram och tillbaka mellan det här med kreativitet och utförande. I alla fall vara lyhörd för att man kanske faktiskt utvecklas och kan växeldra lite grann mellan de två punkterna. Lite så som jag har tyckt att man ska göra i finansbranschen, att kan man jobba på både buy side och sell side, så ska man gärna alternera och göra det några år i taget, fram och tillbaka, för man blir extra värdefull för den andra sidan när man kommer från den första och vice versa.
Ja, sen nästa fråga är, som man kan bara ta väldigt kort, det är om du brukar övertänka saker eller om du är mer spontan i ditt planerande eller liksom tar saker som de kommer. Och då är tipset ganska enkelt, vilket är att folk som övertänker lätt fastnar i information overload, de borde fokusera på bara hitta enklaste möjliga lösningen för att bara komma vidare och bara göra det så fort som möjligt och sen ta det liksom. Medans folk som är superspontana och det där kommer naturligt för, de borde kanske bli lite bättre på att planera saker så de inte bara tar ut, liksom de gör massa saker utan att det går mot ett mål liksom. De gör mycket saker men det kanske inte leder någonstans.
Är du för snabb på bollen, skriv den där planen. Är du perfektionist och liksom aldrig kommer ur startblocken, så läs mina böcker eller mina kommentarer om just one more och liksom bara starta. Bara ta första steget, gör det.
Ja, och jag tycker att när det kommer till att planera någonting, ett projekt eller en arbetsuppgift eller någonting, det räcker med, om det är riktigt viktigt, då ska det ska gå att precisera på en sida.
Ja,
det behöver inte vara längre.
Det finns en bok som heter The One Page Marketing Book, det var Daniel Richter som tipsade. Ja, den är väldigt praktisk och tydlig och kan få en att faktiskt se till att lyckas få ner den där marknadsplanen på en sida.
Sen en till sak att tänka på, som säkert alla tänkt på, det är om man är introvert eller extrovert. Och jag tror nog både du och jag är väl mer introverta liksom. Och då är tipset att om man jobbar på ett kontor, om det går, då ska man försöka jobba med stängd dörr för att inte bli distraherad när man håller på och arbetar. Och stänga av sin telefon när man arbetar och så vidare. Men om man är extrovert till exempel, då kanske det är mycket svårare att få saker gjorda utan att vara på ett kontor eller utan sällskap och diskussion.
Ja, och det här är väl verkligen ett område där det är viktigt att känna efter och lära känna sig själv. För det här att liksom sitta och stånga sig blodig som introvert i ett öppet kontorslandskap och inte få någonting gjort och sen gå hem med huvudvärk och kanske en känsla av misslyckande. Det är så onödigt, så mycket bortslösad energi. För det handlar inte om att kämpa sig igenom den barriären. Det är så man är. Det är liksom den man är, men det kan man inte ändra på.
Nej, precis. Och många av de här grejerna är så. Det är bara att man kanske inte är lika extrem på många av de andra punkterna. Men det är viktigt att tänka över de här olika läggningarna så att säga. Och nästa fråga att tänka över här, det är om man är mer av en följare eller mer av en motvalls eller contrarian liksom. Och helst, tipset är att helst ska man försöka vara mitt emellan. För att om man är för mycket av en följare, då har man ju i princip inget eget omdöme. Och hela ens framtid beror bara på vilken miljö man försätter sig i. Då är det ju hur viktigt som helst att man är i en bra miljö liksom. Annars går det åt skogen. Men om man å andra sidan är för mycket av en contrarian och försöker göra allt själv eller tänka allt själv liksom, då kommer man missa en massa bra lägen och möjligheter bara för att man är för envis eller försöker komma på allt själv eller tycker att andra har fel och man själv har rätt. Men i slutändan så spelar det ingen roll oftast om man själv har rätt, om majoriteten, i princip alla andra, tycker någonting annat. Då är det smartare att anpassa sig istället.
Jag tror min bakgrund har fostrat mig till att bli en contrarian. Det är någon slags traumareaktion på min barndom som har gjort att för att må bra så ska man göra tvärt emot vad andra gör eller tycker och tänker och säger. Så har jag bara liksom burit med mig det genom yrkeslivet också. Och sen har det råkat funka väldigt bra på finansbranschen. Egentligen så funkar det ju inte att vara en ren contrarian förstås. För då gör du bara tvärt emot alla andra hela tiden. Och oftast så går saker och ting upp. Och då kommer du ligga tvärtom. Så det är inte riktigt så. Men jag har åtminstone aldrig haft några som helst problem med att inte göra som alla andra. Jag känner mig inte ensam eller utsatt eller obekväm när jag går åt andra hållet.
Nej, men för att ta ett till exempel där. Det måste ju inte bara ha att göra med liksom börsen eller någonting. Utan det kan vara saker som i karriären så här. Säg att du är en programmerare och så tycker du att du vet bättre än alla andra. Så liksom, det här, alla använder de här programspråken, men de är dåliga. Jag vill använda det här unika programspråket som är mycket bättre. Men vad spelar det för roll om ingen annan använder det och ingen annan förstår det? Då kommer du inte få någon adoption på din programmeringsprodukt eller liksom det du håller på med. Och du kommer antagligen inte få något bra jobb heller eftersom folk söker de här populära programmen.
Jag hade en ZX Spectrum när alla andra hade en VIC 64 när jag var liten. Det var liksom de två olika sorters datorerna. Det går inte ens att jämföra med någonting nu. Även om folk i Sverige för det mesta har Apple-telefoner och har någonting annat så är du liksom lite utanför. Så det är inte ens i närheten av hur utanför man var om man hade en ZX Spectrum. Och ändå så skulle jag hävda att det var egentligen bättre grafik, bättre minne och bättre spel. Det var ju bara det att ingen annan hade ju en sån, så hur mycket spelar det någon roll?
Ja, det var svårt att spela med någon, eller?
Ja, och dessutom på pappret så siffran som stod var ju till exempel att den hade mindre minne än VIC 64. Det till och med satt i namnet Spectrum 48K mot en VIC 64. Men jag hävdade att det effektiva minnet var större. Så där kan vi prata om att kämpa emot vind.
Ja, precis. Försök att inte kämpa emot vind. Sen en till sak att tänka på, det är om man är mer av en maximalist eller mer av en, så att säga, satisficer, som det heter på engelska. Någon som gör någonting bra nog liksom. Och någon som är en maximalist, de försöker liksom gå all in på en sak, kanske ett nytt intresseområde eller någonting, medan en person som är mer av en satisficer, de är mer, kanske mer balanserade och tar inte saker för långt och är extrema. Och då skulle jag säga att som tips är det, i de flesta områden av livet så är det nog bättre att vara en satisficer, försöka göra det. Ja, men till exempel äta tillräckligt nyttigt, träna tillräckligt mycket, istället för att ta det till extremer och försöka bli en proffsatlet eller en bodybuilder eller någonting.
Det här är, tror jag, en fråga om vänster och höger hjärnhalva. Vänster tenderar till att tänka i svart och vitt, noll eller ett, rätt och fel, och då vill man också maximera det man håller på med. Så det man för tillfället är intresserad av eller gör, helt enkelt, det försöker man göra till sitt absolut yttersta. Som bodybuilder eller som intellektuell eller precis vad som helst. Medan däremot om man är en mer av en liksom balanserad höger hjärnhalva eller kanske till och med extra mycket fokus där, då tänker man i holistiska termer att hur passar det här ihop? Liksom som jag ska ju befinna mig på den här planeten tillsammans med andra och jag ska leva ett härligt liv. Blir det om jag slösar bort all min tid på att bara bli världens bästa pianist?
Ja.
Men det är väldigt, alltså samhället har kantrat mer och mer åt att vara vänsterhjärnhalvetänkare. Det blir mer och mer fokus på teknik, att optimera saker, work hard, play hard och så vidare. Istället för just det här som jag själv tror att jag är en god representant för. Verkligen good enough på allt möjligt. Väldigt bara enkla tumregler, göra saker så att jag håller mig hyggligt hälsosam och har hyggligt gott om tid och ja, inte slösa bort mitt liv helt enkelt på att försöka optimera någon enstaka rätt meningslös sak.
Mm. Sen två sista korta, ganska praktiska saker. Det är om du jobbar bäst genom att fokusera på en sak eller om du faktiskt kan multitaska flera olika projekt samtidigt. Och det är nog, ja, de flesta kan inte multitaska, utan det är bättre både liksom typ så här på en dag liksom och jobba med en sak åt gången, men också kanske hålla på med ett stort projekt åt gången istället för flera stycken. Men å andra sidan, det finns faktiskt folk som kan multitaska, både kanske jonglera flera stycken stora projekt samtidigt, men också under liksom dagligt arbete kanske sitta med 3-4 små uppgifter som de hoppar mellan. Men det är inte så vanligt, men det finns folk som är bra på det. Mm. Och då är det viktigt att tänka över.
Ja, en del mår faktiskt väldigt bra av det, men vi ska understryka att det inte gäller gäller alla, och ska man utgå från någonting så är det att man själv är en liksom single tasker. Lägg fokus under en dag eller en vecka eller månader till du är klar med ditt prio-projekt. Lägg så mycket energi du kan på prio-projektet under din bästa liksom, din biological prime time. Och sen om du har tid och ork och energi över, så kan du liksom som en, nästan en avslappning gå på prio 2. Men efter att du har lagt all din viktiga och effektiva energi på prio 1. Men med det här sagt, så till exempel sådana som Einstein och många andra Nobelpristagare också, vad de gjorde var att de hade massor med olika parallella projekt, och gärna inom helt olika saker, alltså olika ämnesområden, allt från liksom musik till kultur till olika grenar av fysiken eller biologi och så vidare. Och det här gjorde att så fort när till exempel Einstein jobbade på ett papper, då kunde han få en impuls att, men vänta nu, det här går ju att applicera på den här andra grejen. Och då kunde han göra någon anteckning eller hoppa över till sitt andra projekt. Och på det här sättet så hade han ju sitt där magiska, var det 1905 tror jag, när han skrev fyra papers som alla var fullständigt unika och fortfarande anses epokgörande.
Coolt. Det finns ett liknande exempel, inte lika extremt som Einstein, men jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men han var den som grundade så här, signal...
Shannon,
ja, just det. Ja. Han gick in och började intressera sig för aktier ganska tidigt. Och då lärde han sig, han byggde typ sitt eget system med massa så här matematiska faktorer som höll på med teknisk analys. Och byggde ett ganska unikt system för sin tid som gick bra. Och det byggde han från scratch, för han blev jätteintresserad av det. Men sen när han hade byggt det här systemet, så tappade han totalt intresse. Och gick vidare till andra projekt.
Ja, alltså Shannon är ju verkligen en av de unika personerna i historien. Han hittade på det här med informationsteori, signal och brus. Och det är han som ligger bakom internet, kan
jag
säga.
Alltså alla datorer, hela det här med liksom ettor och nollor.
Annars går det inte att skicka information på det sättet, eller hantera information så på det sättet vi pratar om. Och det är också han som har kopplat det till entropi, det här med den allmänna riktningen mot ökad oordning i universum, och att det är det som är antagligen liksom tidspilen. Så att han har ju liksom, han är fortfarande superaktuell liksom 2022 hos de ledande fysikerna som försöker fundera ut liksom universums gåtor, och de gör det med hjälp av Shannons informationsteori.
Ja, och men som tidigare sagt, det är det som ligger till grunden att vi kan ha datorer och hålla på att programmera in olika instruktioner som gör saker som datorer gör. Det bygger på hela det här med informationsteorin som han kom på, det är ashäftigt. Och han var ju också kompis och investerade med, vad heter han nu? Han som var så duktig, som hade Teledyne.
Malcolm någonting, nej, jag kommer inte på.
Han som Buffett har sagt har varit den bästa capital allocator.
Ja, jag vet, vi har pratat om honom i podden flera gånger. Men
jag har hjärnsläpp nu. Ja. Jätteintressant person, och de var kompisar och investerade i Teledyne. Och sen som absolut sista saker som man borde tänka över, det är den, vad jag kallar för creative versus practical process, vilket är om man behöver mer eller mindre struktur i sitt liv just nu. Och det där tenderar att gå i vågor. Så var befinner du dig just nu? Är du liksom i en rutin där du håller på att utföra en massa saker och bara är fast i en bra rutin och du gör en massa saker, men du har kanske inte så mycket nya idéer eller gör inte så mycket nya saker? Eventuellt om du inte är nöjd så kanske du behöver göra motsatsen och vara lite mindre rigid för att öppna upp för nya idéer eller saker, nya tankar, och helt enkelt öppna upp för förändring, lite mer annorlunda. Eller motsatsen, om du har kanske för mycket idéer och är för slapp och bara inte kommer någonstans, då är mer fokus på att komma in i en praktisk process och liksom vara väldigt disciplinerad och utföra saker och fokus på en sak.
Jag är för det mesta fast i processer och rutiner, men som tur är så brukar de rutinerna vara ganska bra. Alltså som till exempel när jag hade hund, då var ju allting var inramat av hund och träning och läsa och utföra liksom vissa specifika sysslor. Det fanns inget utrymme för liksom någonting egentligen i termer av utsvävningar i den processen. Och sen byts en av processerna ut mot någonting annat, men det handlar fortfarande nästan alltid om att det har liksom en 3, 4, 5 saker som är nyttiga och bra och som hakar i varandra på ett väldigt naturligt sätt. Men vad det däremot gör att jag inte gör, det är plötsligt följer med en kompis på en resa eller tar upp en ny hobby eller som, ja, men helt enkelt är kreativ och gör någonting nytt.
Jo, men precis. Så liksom det är sluttipset här att tänka över. Om du behöver mer eller mindre struktur struktur i ditt liv just nu? Och det här var jättemånga olika frågor som vi gick igenom nu, men ska ta och lägga upp alla dem i avsnittsbeskrivningen så man kan se allihopa också.
Egentligen skulle nästan var och en av dem kunna vara ett helt eget avsnitt. Så om du som lyssnar tycker att du vill att något av dem ska vara ett eget avsnitt och höra oss djupdyka i det, så hör av dig till oss.
Ja.
Och hur gör man det förresten?
Ja, till exempel via Twitter 25 minuter eller Twitter någon av våra konton eller maila oss på 25minuter@gmail.com.
Ja, bra. Men då har du lyssnat på 25 minuter med mig, Syding.
Och mig, Sundström.
Tack och hej.
Hej då.